för våra gudstjänster här. Befriat liv ska det vara. Lite förvirring var det i mitt veckobrev som gick ut här och som ni som registrerat er på kyrkans intranet får hemskickat. Ni andra kan kika på hemsidan för att läsa det. Men det är befriat liv och ingenting annat. Och det har att göra med att vi som församling har antagit en vision, ett tema för 2014. Och det kallar vi för lärjunge 2014. Och det här ålderstigna ordet lärjunge, som för oss kanske mest påminner om de 12 männen som följde Jesus på hans vandring i Galileen och Judén, det följs av det år, den tid som vi lever i nu. Vad betyder det att vara en lärjunge ställd inför vår tids utmaningar? Under temat då, befriat liv, kommer vi under 5 söndagar möta 5 olika slags sfärer i våra liv och fundera på hur agerar en Jesu lärjunge när det handlar om kärlek, pengar, tjänande, sex, vila. Fast dagens tema, kärlek, det kan nog inte beskrivas som bara en enskild sfär i livet. Kärlek eller brist på kärlek genomlyser snarare varje aspekt av att vara människa. Och därför vill jag börja med det temat. Men det är en riktig utmaning att predika om kärlek. Ordet är, ja, det är slitet och nött. Och jag tänker nästan på en bit uttorkad skinn som behöver smörjas med olja för att bli mjukt och användbart. Ordet, det är också så stort att liksom teologen i mig riskerar att fastna i några allmänna abstrakta beskrivningar som inte har så mycket med vår verklighet att göra. Och därför behöver jag både er och Guds hjälp för att klara av det här. Och därav den här utmaningen som jag vill att ni tar på allvar och faktiskt skriver någonting på de här lapparna. Vad kärlek är konkret, ett exempel på kärlek, att ge eller ta emot, gärna sammanfattat i en enda mening. Mm. En vän till mig jobbar som fritidspedagog, heter det, i en förskoleklass. Och hon berättar om en utav de små killarna där i förskoleklassen som har någon lätt form utav autism och som gör att han inte riktigt kan avkoda vad människor tycker eller tänker och hur man förväntas vara och bete sig riktigt i alla sociala situationer. Och det händer att den här lilla grabben går runt där i skolan i den här då ganska nya miljön för honom och frågar: älskar du mig? Så. Och personalen, de här kollegorna till min vän, de blir lite ställda utav pojkens fråga och vet inte riktigt hur de ska svara och diskutera sinsemellan hur man då kanske ska lära den här pojken att det kanske inte är riktigt passande att komma med den här frågan i alla sammanhang och situationer. Men min vän, hon tyckte egentligen att det är väl ganska odramatiskt. Är det kanske inte så att den här lilla killen med en lätt autism bara sätter ord på den fråga vi alla ställer hela tiden i allt vi gör till varandra? Älskar du mig? Hur reagerar du på den frågan när du möter den? Med eller utan ord? Handlar kärlek om vad vi känner? Eller kan man kanske bara bestämma sig för att älska någon? Mm. Ja, vi ska titta på det här en stund. När jag gick i gymnasiet, då hade jag faktiskt en docent i religionskunskap utav den äldre stammen. Han var mest verksam vid högskolan i Jönköping, men hade ett antal timmar på Per Brahe-gymnasiet, PESET. Och för att han ville ha kontakt med gymnasieungdomarna. Och när vi skulle gå in i det här ganska stora temat kring kristendomen och kristendomens historia, så var det som att han uppbådade hela sin auktoritet som docent och sin erfarenhet. Han heter Göran Åberg förresten, om det var någon som hade stött ihop med honom. Och inskärpte i oss att det ska ni veta, Att ska man förstå vad kristendomen är och vad kristendomen handlar om, då ska ni veta att det är kärlekens religion. Och sen kan vi gå nästan vilse i kyrkohistoriska förvecklingar och stridigheter och det ena med andra med det. Men man måste förstå att kristendom handlar om kärlek. Och visst är det så. Den vers som kallas Lilla Bibeln och som vi tycker sammanfattar hela Bibelns budskap börjar med "Så älskade Gud världen." Och när Jesus sammanfattar alla de bud vi möter i Gamla testamentet så säger han kortfattat att vi ska älska Gud och vi ska älska varandra. Och när Paulus, som har författat en stor del av Nya testamentet och med lätthet rör sig mellan de stora teologiska tankarna och ganska vardagliga konkreta situationer, ska lyfta fram det viktigaste han har att säga, så säger han att störst är kärleken. Idag vänder vi oss då till Johannes första brev, som är helt genomdränkt utav kärleksbudskapet. Det står faktiskt inte uttryckligen att det är Johannes som är Johannes aposteln som är författaren. Men det finns en otroligt tydlig koppling till Johannes evangelium som vi förstår är författat utav honom. Eller han står åtminstone bakom själva budskapet där. Och det står också att författaren är ett ögonvittne till Jesus. Det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Det står i den allra första versen i brevet. Johannes nämns som den av lärjungarna som var med vid Jesu kors. Och hans erfarenhet av Jesus, det märkte hans liv så tydligt att kärleken fortsatt. Det var alltså navet i allting han förkunnade. Och i sitt eget evangelium, då kallar han sig den lärjunge Jesus älskade. Och inte för att Jesus egentligen skulle ha älskat honom mer än någon annan, men för att det just var Johannes erfarenhet att han var älskad av Jesus. Bibeln själv berättar inte speciellt mycket om apostlarnas fortsatta liv. Det är ju Petrus i någon mån och Paulus som vi får följa. Men den tidiga kyrkan berättar att i stort sett då alla de 12 apostlarna fick sätta livet till som martyrer i lite olika upp i ålderdomen. Men just Johannes, han fick leva till hög ålder. Och efter att Jerusalem hade förstörts så kom han till Efesos och fick stort inflytande i kyrkan där. Och det berättas att när han blev för gammal för att själv ta sig till gudstjänsterna, då bar man honom dit med en bår. För att bara själva åsynen utav den gamle mannen, det gav församlingen tröst och mod. Och när man ville att han skulle förkunna för dem och han inte orkade säga så mycket, då gav han dem bara en hälsning. Älska varandra. Ni ska älska varandra. Men när första Johannesbrevet skrivs så har främmande läror slagit klorna i delar av de församlingar i varje fall som fanns runt Efesos. Det Jesus dog för att åstadkomma och det Johannes själv lagt ner hela sitt liv för, människans räddning, riskerar nu att rinna ut i sanden. I den nya läran såg man annorlunda på Jesus och tycktes inte vara i behov av någon försoning med Gud. Men med all sin auktoritet försöker Johannes ställa saker och ting till rätta. Människan är en syndare, förlorad om hon inte får förlåtelse. Men om det inte är Guds son, om det inte är Gud själv som kommer oss till mötes i Jesus Kristus, då är vi hopplösa. Löst, förlorade allihop. Och det här, det handlar inte för Johannes om några abstrakta andliga teorier, utan om att kapitulera inför den stora kärleken. Och Johannes i brevet då, kapitel 4 vers 7, står det: detta är kärleken, Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och det här var ju allt annat än teori för Johannes, som stått vid korset och bokstavligen sett hur livet rann ur Jesus där han hängde fastspikad. Kärlek, det beskrivs ofta som en känsla. Det är något varmt och något innerligt i vårt inre. Och jag tror verkligen att det har också med våra känslor att göra. Slår vi på radion så är det högst sannolikt att någon håller på att besjunga denna känslomässiga kärlek. Men kärleken går också genom vår vilja och vårt förnuft. Det är inte alltid mina känslor liksom driver mig ner i tvättstugan för att vika tvätt åt familjen. Och allt för sällan skulle nog min hustru inflika där bortifrån kanten. Men ändå är det så att jag åtminstone då och då tar mig ner i tvättstugan. För ytterst sett så älskar jag min familj och vill det bästa för oss allihop. Johannes skriver så här: mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi älska varandra. Kapitel 4, vers 11. Påbudet om att älska, det är obarmhärtigt om vi hela tiden ställer krav på att vi alltid måste känna euforiska känslor inför personer vi har i vår närhet. Känslorna, de kan ju leva sitt eget liv och påverkas av hur nattsömnen har varit, hur blodsockret ligger, hur länge sedan det var jag fick en kopp kaffe eller någonting annat. Men det får inte heller driva så långt att kärleken handlar om någon slags torr plikt. För kärleken, den lever alltid i en relation. Det handlar alltid om någon. Om jag till exempel städar kyrkan för att jag tycker att det är min plikt och mitt ansvar, så kanske jag kommer känna mig som en duglig människa efteråt. Men det är knappast en kärleksgärning, eftersom det hela tiden handlar om mig själv, vem jag är. Men om jag städar kyrkan för att jag tycker att det är viktigt att mina bröder och systrar ska kunna komma hit till en ren och fräsch kyrka och trivas, då är det en kärlekshandling. Och det ger mig förhoppningsvis också en viss tillfredsställelse efteråt, men inte fokuserat på mig själv, utan för att vad jag kunde tillföra mina trosyskon. Plikten, den kan faktiskt döda kärleken. Och i ett äktenskap till exempel finns det en risk att fokus flyttas från relationen till att jag ska åtminstone hålla min del utav avtalet. I själva attityden när till exempel olika slags hushållssysslor ska genomföras. Och fokus, det blir jag, mig och min del istället för att man ser till den andra. Men kärleken, den kan få oss att gå mycket längre än vad plikten kräver. En predikant som levde på 1800-talet berättar i en bok om sitt möte med den lilla skotska flickan som bar sin ganska fryntliga lillebror som tycktes väga nästan lika mycket som den här späda tjejen själv och var på väg någonstans här. Och på frågan om det här inte var ett väldigt tungt barn att bära för henne, så svarar hon med barnets förvånade uppriktighet: no, he ain't heavy. He's my brother. Alltså, nej, han är inte tung. Han är min bror, sa. Och det här inspirerade till en sång som så småningom blev en hit med The Hollies. Mötet med Guds kärlek, det kan vara en förlösande faktor i vårt liv. Och visst har ni som jag suttit vid ett bord där de som talat varit mest intresserade av att skapa uppmärksamhet kring sig själva. Man försöker styra in på samtalet på frågor där man själv känner att man har någonting att imponera med. Man försöker få de andra att skratta åt sina egna skämt och så vidare. Och effekten blir en slags ballongmänniskor som liksom blåser upp sig själva och försöker tävla om det gemensamma utrymmet, sociala utrymmet. Men ni har väl också, som jag, suttit vid bord där människor varit genuint intresserade av varandra. Där man inte distraherats av något otillfredsställt ego som skriker likt ett bortglömt barn. Där lyssnandet och de uppriktiga frågorna får samtalet att flöda. Och där man efteråt liksom bär med sig den goda efterklangen av ett äkta möte och ett äkta utbyte av varandra. Den som i djupet utav sin person fått uppleva Guds kärlek blir inte lika beroende av att få människors bekräftelse. Kärleken, den hjälper oss att släppa fokus på vårt ego. Och det finns ett gammalt ord för det här, självförglömmelse. Det har 1070 träffar på Google. Och det är inte speciellt mycket i de här sammanhangen. Och den första träffen sa det att det inte är ett godkänt ord i Scrabble, ett alfabetspel på mobilen. Och det säger kanske ett och annat om vår tidsanda. Jag tror faktiskt att vi verkligen förstår och ser, förstår en annan människa först när vi älskar dem. Det är ytterst Gud som äger sanningen om vilka vi är. Och i hans ögon är vi oändligt älskade. Det är lätt att vi gör nidbilder i vårt inre av andra människor. Speciellt sådana vi kanske irriterar oss på. Men när vi tillåter oss att älska, då måste vi lägga undan nidbilderna och se på människor med Guds ömhet. Och kanske har någon hört mig ge det här exemplet förut. Men jag använder det gärna och det, jag använder det för att förklara en del av vad de studier gick ut på i den bibelkurs jag drev tidigare. Det handlar om när vi studerade kärlek där tillsammans i kursen. Och en av deltagarna som jobbade på ett gruppboende för dementa berättade att på hennes arbetsplats så hade de lite problem med de anhöriga som ofta var oroade och bekymrade över hur deras ofta föräldrar och dementa föräldrar hade det på det här gruppboendet. Och hon sa att den här veckan så ska jag verkligen anstränga mig för att visa kärlek till de här anhöriga. Och jag ska ta och lyssna på dem. Det ska jag utmana mig. Visa kärlek genom att lyssna på. Och hon gjorde det här. Och det dröjde inte en hel vecka innan hennes kollegor började fråga. Ursäkta, vad är det som håller på att hända här? Jag menar, den där och den där personen som brukar vara så jobbig och irriterade och på oss hela tiden kommer hit med en helt annan attityd här nu. Och det märks ju att du har hållit på och pratat med henne. Vad har hänt för någonting? Så här. Och hon får då börja förklara. Jo, det är så att jag läser en bibelkurs och vi har talat om Guds kärlek här. Och jag skulle liksom undersöka vad kärlek handlar om i mitt sammanhang. Och har försökt att lyssna på dem mer. Och hon börjar förklara. Och så får hon samtidigt beskriva vad som är centrum i hennes tro. Kärlek rymmer en otrolig kraft till förändring. Den vi älskar, det tillåter vi också ha inflytande över våra liv och vårt sätt att tänka och handla. Och det här kan vara på gott och ont. Så här skriver Johannes i kapitel 2, vers 15. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Och nu ska vi inte bara förstå världen i Johannes talar om det som skapelsen i största allmänhet, utan den värld som är uppror mot Guds vilja. Det finns så mycket som vill locka och pocka på vår uppmärksamhet. Och frågan är hur vi kan stå emot att drivas med strömmen i en värld som hela tiden vill ha mer. Ger vi denna värld vår kärlek så kommer vi att gå under med den. Och mänskligt sett så har vi inte så mycket att sätta emot. Till och med de världsliga ekonomerna oroas idag för att människor skuldsätter sig så hög grad för att få tillgång till världens lockelser. Man kan vara höginkomsttagare och ändå slav under en livsstil som man egentligen inte har råd med. Men pengar är bara en utav många lockelser. Prestige, alkohol, sexuella begär, det kan finnas mycket som kan dra iväg med oss. Bibelns förståelse utav människans situation är att vi alla bär slavmärket inbränt i oss. Våra begär driver oss på ett sätt som vi själva inte har kontroll över. Och det är inte så att en kristne egentligen skulle ha varit en människa utav moraliskt högre standard än andra. Men en kristne har ett alternativ. I kapitel 5, vers 5 står det så här: vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Mötet med Jesus har väckt en annan kärlek i oss. En kärlek som när vi tillåter den att sjunka in och verkligen definiera oss väcker en respons. Det går inte att innesluta det som har blivit givet. Och vi skulle bli som liksom bågnande tryckkokare på väg att explodera. Kärleken från Gud ska reflekteras åter mot honom och mot våra medmänniskor. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Kapitel 4, vers 7. Det handlar inte om att ställa sig vid varje enskild frestelse och aktivt välja bort. Det handlar om att aktivt välja den kärlek som kommer från Gud. Det handlar inte om att förbanna mörkret utan att tända ljuset. Jag vill utgå från kärleken i den här predikoserien eftersom den ställer allting i rätt perspektiv. Och det kan verka utmanande och kravfyllt när vi försöker tillämpa Bibelns vägledning i vårt liv. Men på samma sätt som för den lilla flickan som bar sin bror är er kärleken ett helt andra möjligheter. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Kapitel 5, vers 3. Den kärlek som Gud själv vill plantera i våra liv blir en drivkraft att göra det rätta. Och kärlekens väg, den leder till ett rikt liv. Glädjen i gemenskapen och att förbetyda någonting för andra är mycket större än vad världen har att erbjuda. Moder Teresa sa så här: det är inte vad du gör som är det viktiga. Det är kärleken i det du gör. Vi kan inte alla ge oss iväg och hjälpa döende i Kalkuttas slum. Men vi kan fylla det vi gör under vår dag med kärlek. Och världen, den är full inte bara av små pojkar som frågar: älskar du mig? Utan det kan vara stora vuxna män, det kan vara gamla gummor och unga kvinnor och flickebarn som bär omkring på den här frågan: älskar du mig? Och vi har tillgång till kärlekens källa. Låt oss ösa ur den. Jag undrar, skulle vi kunna ta och sjunga någonting tillsammans här. Var har vi vår organist? Fick precis ge sig iväg. Nej, det gör vi inte. Vi sjunger inte just nu. Vi gör så här istället. Att nu har ni skrivit era lappar helt fullklottrade. Och de som känner sig lite lagom frimodiga, vi är ju inte så ruskigt många här, det är inte så farligt, ställer sig bara upp och med någorlunda myndig stämma så att vi hör här, säger vad man säger att kärlek är, och så ger man sitt exempel på vad kärlek kan vara. Varsågoda.
Ska jag börja då?
Ja.
Kärlek är att bli omtyckt precis som man är.
Jag kan ta det. Kärlek är att låta sin fru få sovmorgon trots att det egentligen är hennes tur att stiga upp när barnen vaknar tid på söndagmorgon. Konkret.
Kärlek är att älska våra olikheter snarare än att bara respektera dem.
Kärlek är tillit.
Kärlek är Guds gåva.
Kärlek är omtanke och social.
Kärlek är att dö för din nästa.
Kärleken är barnvården är glada att träffa oss.
Kärlek är en mor som i timmar går och vaggar sitt sjuka barn.
Kärleken finns hos oss. Den lever med oss. Och jag tror att när vi släpper loss, när vi ger vidare utav den, då växer den. Då blir det nya möjligheter. Och det blir också ringar på vattnet. Den som fått ta emot kärlek vill gärna ge vidare utav den. Det är en mäktig kraft. Tack för vad ni bidrar med.